Halleluja. Idag ska jag fortsätta att predika om alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Det är fjärde predikan i det här ämnet. Det står i andra Korintierbrevet 1:20. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Idag så tänkte jag att börja med det är ju pingstdagen idag. Så jag tänkte prata om Fadern och Sonen och den helige Ande. Men jag ska ställa en fråga som du kan fundera lite grann på. Och så kommer du få svar sen lite senare i predikan. Men du får inte tänka på det hela tiden, för att lyssna på det andra jag säger också. Men alltså, varför skapade Gud människan? Varför gjorde han det egentligen? Du ska få svaret, men det dröjer en stund. Då går vi till första Mosebok. Och första kapitlet och första versen. Och där står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Det är väl bara för att det är tradition att man säger i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men det står inte så i grundtexten, utan det står i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Så han skapade himlarna först och sen så skapade han jorden. Och som vi ser här då, så alltså var Guds ande var ju med redan från början när Gud skapade allting. Men nu ska vi gå över till Kolosserbrevet och första kapitlet där och 13:e versen. Och ni kanske bra. Men nu när jag läser det så ska jag sätta in namnet Gud och Jesus. Så blir det liksom ännu starkare. Det står så här då. Han, det är alltså Gud, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, i Jesus, är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Jesus är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Så att jag har sagt vid något tillfälle förut, Daniel, vår äldste son, så har han alltså gener ifrån mig och så har han gener från Britt. Därför så finns det hos honom det finns någonting hos honom som är likt mig, och så finns det någonting i honom som är likt Britt. Ja, det är bra. Varför står det? Nej, Gud. Så står det att Jesus, han är förstfödd före allt skapat. Gud födde Jesus. Han är den förstfödde. Och Gud, det betyder alltså att alla gener, om man säger så, som Gud har, det har Jesus. Så Gud och Jesus, de är ett. I Bibeln så står det alltså, när det står Gud, så står det i ental, alltså det är singular, ental. Gud är en. Men samtidigt så står det i plural, för Gud är tre. Det är Fadern och Sonen och den helige Ande. Och Jesus sa så här, den som har sett mig, han har sett Fadern. Alltså Gud och Jesus som är fullkomligt ett. Nu fortsätter vi läsa i Kolosserbrevet. Eh, Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. För i Jesus skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Jesus är till före allt, och allt hålls samman genom Jesus. Och Jesus är huvudet för sin kropp, församlingen. Jesus är begynnelsen, den förstfödde från de döda. Han var det först när han dog på korset, begravdes, och så uppstod han från de döda. Han var den förstfödde från de döda. För att Jesus i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Jesus och genom Jesus försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors och frid genom honom, Jesus, både på jorden och i himlen. Så att när Gud skapade alltihopa, så var det alltså Fadern och Sonen och den helige Ande som var med allihop. Varför är de tre? Ja, men den helige Ande är Guds ande. Men varför är de tre? Ja, det är Guds plan. Det behövdes. Frälsningen skulle inte vara möjlig om inte det var Fadern och Sonen och den helige Ande. Och den helige Ande, han var med, som vi läste förut, i skapelsen. Den helige Ande var med under hela Gamla testamentets tid när han talade till profeter och kungar. När Maria blev gravid, så fick hon, alltså Jesus hade gener från Maria, och så hade han gener ifrån den helige Ande. För helige Ande kom över Maria när hon blev gravid. Och Jesus var med, eller den helige Ande var med hela tiden. Den helige Ande var med när Jesus döpte, så var den helige Ande där. Och sen var den helige Ande förde Jesus ut i öknen för att frestas av djävulen. Det ingår i paketet som kristen också, att frestas och prövas. Så liksom Herren kan kolla om du verkligen menar allvar när du ger ditt liv till honom. Men den helige Ande var med. Den helige Ande var med när Jesus det var ju så att när Jesus stod på korset, då var han övergiven utav Fadern. Men jag undrar om han var övergiven av den helige Ande. Den helige Ande var med där också. Så när Jesus dog på korset, så sa han: det är fullbordat. Och så var den helige Ande med när Jesus uppväcktes från de döda. Och den helige Ande, och Jesus sa så här: det är bra att jag går till himlen. Det är bra, för då kommer den helige Ande, och han ska vara med alla dagar, inte tidens ände. Alltså, den helige Ande, han är så fantastisk. Och alltihopa, hela frälsningens, alltihopa var nödvändigt. Gud kunde inte, Fadern kunde inte korsfästa sig själv på korset, men det gjorde han ändå, för att när Jesus gjorde det. Men det var omöjligt utan att Jesus hade dött på korset. Så alltihopa behövs. Det är bara Jesus som kan förlåta synder. Jesus är den enda. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Inte utom genom den helige Ande. Men nu är den helige Ande här över oss. Han är utgjuten över allt kött. Han såg en kille till exempel som är från Afghanistan, som bodde i Iran. Och det gäller egentligen alla ni killar som sitter där nere. Så var det så här. För så att Guds ande överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som vänder sig till honom. Så att när ni sitter här, ni killar från Afghanistan, och idag är ni är frälsta, ni är döpta och vill gå med i församlingen här. Det är den helige andes verk. För den helige ande såg, ja, han där nere i Iran. Nu har han fått en tanke att han kanske skulle komma till Sverige. Han trodde att det var hans egna tankar, men det var inte. Den helige ande ledde er när ni kom hit. Och så har ni fått reda på om Jesus och så har ni blivit frälsta. Den helige ande verkar. Men nu ska jag ta det här med varför skapade Gud människan? Han skapade inte en robot. Utan han skapade människan med fri vilja. Britt och jag har varit gifta i 49 år nu i torsdags. Och det är klart, om det hade funnits en robot som hade varit precis som hon och uppfört sig på allt sätt precis som hon. Men jag hade vetat att det var en robot. Och att varje gång som hon, så är hon programmerad så att hon säger, Per, jag älskar dig. Fy vad tråkigt. Ha en robot. Nej, Gud vill inte ha en robot. Och därför så skapar han människan med fri vilja. Det står så här i första Mosebok 1:26. Gud sade, låt oss, det är alltså Jesus och den helige ande och han, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapar henne. Till man och kvinna skapar han dem. Och sen vet vi att Gud var tvungen att ge Adam och Eva ett alternativ. Eftersom de hade fri vilja att det måste finnas någonting där de kan välja att göra som jag säger eller välja att gå sin egen väg. Och 2:16 så står det, Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Adam och Eva, de fattar. Eller Adam då, han fattar ju inte det här egentligen. Död fanns ju inte. Och så säger inte Gud, säger inte att du ska dö, utan du ska döden dö. Ja, det är. Men sen då i 3:e kapitlet och 1:a versen så står det att då kom ormen, Satan, djävulen. Och så sa han, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården. Alltså det är så djävulen arbetar. Han ifrågasätter Guds ord. Och sedan så förvränger han det lite grann. Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Och då, det hon, tabben som hon gjorde, det var att hon började diskutera med djävulen. Kvinnan svarar ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. På något sätt så hade liksom det som Gud sagt hade liksom förvrängts lite grann. Jag menar, Gud sa aldrig att de inte fick röra vid frukten. Men det hade blivit så. Och till då kommer ni att dö. Men Gud hade sagt att ni kommer att döden dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter och den ska era ögon öppna så att ni blir som Gud med kunskap och gott och ont. Och så gick de på det. Alltså, Gud som är allsmäktig. Han, jag är övertygad om att han visste, så här kommer det att gå. Människorna kommer att gå sin egen väg. Alltså, varför skapar han dem då? Jo, han har ett ännu större syfte. Jag kommer in på det snart. Men därför så var de tvungna att vara tre för att kunna frälsa människan. Det måste komma, någon måste ta straffet att döden dö. Det är alltså att vara skild ifrån Gud för evigt egentligen. Och det straffet det tog Jesus på sig. Så sonen var nödvändig och den helige ande var nödvändig. Men den här versen, den tycker jag ni ska stryka under era biblar. Johannes 17:3. Och detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, även många kristna tror att det är, vad är evigt liv? Jo, det är att när vi dör så får vi komma till himlen. Och det är ju härligt. Men här säger Jesus så här: detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, och det ordet känna där, det är alltså ordet, samma ord är det när det står att Adam kände Eva och så födde hon då sina barn. Va? Det är alltså den allra mest intima gemenskapen mellan man och kvinna inom äktenskapet. Tar alltså Guds ord som en bild av att när Gud skapade människan så såg han fram emot att få ha en intim gemenskap med dig. Det är alltså det är därför skapade Gud människan. Att känna Gud, att känna Jesus, att känna den helige ande. Det är det viktigaste här i livet för dig. Gud hör bön, men vi behöver inte bönfalla Gud. Gud hjälp mig, Gud hjälp mig. Ja, men vadå? Han vill att du ska ha. Så att det viktigaste i ditt liv, det är din personliga gemenskap med Gud. Din relation med Gud. Det står i Gamla testamentet, var en, han hette Hanok. Han levde bara i 600 år. Och han umgicks med Gud. Han vandrade med Gud. Han vandrade med Gud hela tiden. Så att, alltså Gud sa, nej, nu klarar jag inte det här längre. Nu måste du komma hit upp till mig. För alltså, han hade en sådan nära relation med Gud. Och det finns ingenting i ditt och mitt liv som är viktigare än att komma fram till och förstå det, att det viktigaste för mig, det är när det är du och Gud. Visst är det härligt när många ber tillsammans? Eller när man är där två eller tre samlar och man ber tillsammans. Visst är det härligt att komma på gudstjänst? Och visst är det bra att höra på predikan? Men alltså, förstår du, det är Gud längtar efter. Det är Jesus längtar efter. Det är den helige ande längtar efter. Det är att det är bara du och han. Att du, och då måste du ta dig den tiden. Att du... Jag vet ett tag när jag... att man, jag skulle be en timme om dagen. Och sen... Nu har jag bett länge. 5 minuter har det gått. Men Gud vill inte att jag ska vara på det sättet. Bön är inte plikt. Bön är inte krav från Guds sida. Alltså, jag älskar att vara tillsammans med Britt. Och om vi är ute och åker bil eller om vi och kanske åker många mil. Och vi säger inte ett ord till varandra. Vi är inte så där pratsamma alla gånger. Så är det alltså att vi har en underbar gemenskap. Va? Och det är så, det är det Gud vill ha. Han vill ha alltså en personlig nära relation med dig. Och det är när kristenlivet blir på det sättet. Då blir inte bön att man liksom, Gud, du måste hjälpa mig nu. Men snälla, jag är med dig alltid. Det är fullbordat. I första Petrus brev 2:24 så står det så här. Kan vi få fram det? Första Petrus brev 2:24. Där står det: och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Och det här är den nya översättningen. Sista på folkbibeln så står det: genom hans sår är ni helade. Men jag har gått in och tittat så mycket jag kan på den grekiska grundtexten där. Och det rätta är det som var i förra översättningen. Det är så: och genom hans sår har ni blivit botade. Har ni blivit botade? Det är alltså ett Guds löfte. Det är alltså redan färdigt. Det är fullbordat. Du är helad sedan 2000 år. Första delen utav den här versen. Jag läser här på. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Det var alla frälsta människor tror i hela världen. Alltså, jag är frälst bara för att Jesus stod på korset och tog min synd. Jag tror det, jag tog emot det, och därför är jag frälst. Därför är jag Guds barn. Därför är jag på väg till himlen. Därför så är jag en ny skapelse i Kristus Jesus. Ja, det tror alla kristna i hela världen. Men och genom hans sår har ni blivit botade. Så är det väl 99,99% utav kristenheten som inte tror det. Faktiskt. För all erfarenhet visar ju att så är det inte. För att det är... om man skulle ta en stor samling kristna och så fråga hur många det är som behöver ett helande i sin kropp på något sätt, så räcker ju de flesta upp handen. Så är det. Alltså, de flesta så finns det skröpligheter eller svagheter eller sjukdomar. Eller, och då är det, alltså, då är det frågan om då vi kristna som vet av erfarenhet att helandet är inte någonting som vi lever i idag. Så är det antingen att vi har rätt eller också har Guds ord rätt. Förstår ni, det här är ju alltså, det är därför det är så ja, det är inte många som predikar att det är meningen att vi ska vara friska, vi som är frälsta. Vi har en kraft i våra händer. När du är frälst och döpt och andedöpt så har du en kraft i dina händer så att du kan gå ut och lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det är liksom en del i uppdraget. Det var en kvinna här igår som talar om att hon hade så väldigt ont i sitt knä. Och så frågade jag om jag fick be för henne. Ja. Ja, det är bättre, sa hon. Och sen sa hon, nej men det är bra nu. Ja, men det ska vi göra. Det är underbart med helande. Men förstår ni alltså att Guds ord säger det är meningen. Att vi ska vara friska tills Herren tar hem oss. Och när det sker, ja, det är ju upp till Herren. Men vad gör man då? Om man är en som till exempel har diabetes och kanske måste ta sprutor varje dag, ska han sluta göra det? Nej, det ska han inte göra. Eller sluta ta sin medicin? Nej, det ska man inte göra. Om jag nu är frälst och så är jag sjuk, ska jag förneka att jag är sjuk då? Nej, det tror jag inte på. Du ska hålla fast vid att det är fullbordat. Du behöver inte tigga och be Gud om helande. Det kan vara så att du är född med en sjukdom. Men du ska inte förneka det. Men alltså att hålla fast vid alltså att genom hans sår är jag helad. Det var, jag hörde för ett tag sedan, var en kvinna, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hennes son har nu en sån här megakyrka borta i Amerika. Men hon hade inte fyllt 30 år så fick hon cancer. Och då, hon hade inte lång tid kvar. Men hon höll fast vid Guds ord. Och hon hade cancer och kämpade med detta i många år. Jag vet inte om hon opererade. Ja, det vet inte hur det var. Men i alla fall i många år. Och höll fast vid detta. Liksom man satt med Guds ord. Och hon fortsatte att vara sjuk. Nej, men jag säger så här, Gud, jag håller mig till dig och ditt ord. Jag förnekar inte cancern jag har i min kropp, men jag håller mig till ditt ord. Alltså det, så, vilket är viktigast? Är det läkarens rapport eller vad du har skrivit i ditt ord? Nej, jag håller mig till ditt ord. Nu idag ser hon över 80 år. Hennes man dog för några år sedan. Alltså, hon har alltså då i 50 år hållit fast vid. Och hon såg väldigt ungdomlig och vital ut idag. Och jag tror att det hör väldigt, väldigt mycket ihop med alltså att när du har en intim relation med Gud, med Jesus, med den helige ande. Eller som Martin sa, god morgon helige ande. Ja, Jesus, här är jag. Halleluja. Att du börjar dagen så. Att du slutar dagen så. Att du liksom har det... när jag satt här nere under lovsången idag så en stund där så tog jag bara och umgicks med Jesus. Umgicks med Gud. För det, jag tror det är där som man kan säga så här: Gud, om det nu är, vilken sjukdom den är, så jag förnekar inte sjukdomen jag har i min kropp. Jag förnekar inte att det här har plågat mig i många, många år. Jag förnekar inte det. Men Gud, nu du och jag, vi kommer överens om att jag låter löftesordet om helande, du och jag, vi håller fast vid det. Gud, Jesus, vi håller fast vid det. Det ligger överst. Läkarens rapport. Om det här är läkarens rapport, då lägger jag då, alltså får det ligga överst. Gud, ditt ord och dina löften. Vad skulle hända om alla i vår församling skulle bli helade? Tror ni att vi skulle få plats här då? Vi skulle inte få plats här. Men fungerar det på riktigt? Fungerar det på riktigt det här med helande? Är det inte bara någonting som man säger när man är kristen? För det, jag menar, det här bibelordet har jag ju citerat många gånger. Genom hans sår har ni blivit botade. Genom hans sår har ni blivit botade. Och så har det blivit något som man liksom bara kör om och om igen. Alltså som en sprucken grammofonskiva. Va? Alltså, men det är alltså när jag lever så nära Jesus, så nära Gud, och så det påverkar mitt sinne, mina tankar, så att nej, det är ju fullbordat. Fadern och sonen och den helige ande bor i mig. Helaren bor i mig. Och i min ande, nu måste ju påverka mitt sinne, mina tankar, så att jag tänker som fadern och sonen och helige ande. Och så säger vi, du sjukdom, du har inte min kropp att göra. För det jag behöver inte tigga och be Gud om helande. Det är gjort. Det är fullbordat. Allt är färdigt. Låt det här sjunka ner i ditt hjärta, i ditt sinne. Låt det sjunka ner i mitt hjärta och mitt sinne. Att vi lever där. För att det vill Gud använda till att många människor blir frälsta också. Ska vi tacka Herren tillsammans. Prisa dig, Fader, Son och Helige Ande. Och det här som jag har talat om nu, det, så kan vi inte förstå det här om inte du helige ande uppenbarar det för oss. För våra sinnen, så att vi kan ta detta till oss. För du vill att vi ska leva i alla dina löften. Och ett av löftena, det är att genom dina sår Jesus så har vi blivit botade. All ära till dig Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi gå vidare och fira nattvard tillsammans direkt? Och jag ska läsa ifrån Lukas 20 kapitel. Lukas 20. Nej, jag sa fel. Lukas 22. Och där står det i den 19:e versen. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Jesus, han firade påsk tillsammans med lärjungarna. Vad gjorde de då? Jo, de slaktade ett lamm. Och så åt de. Och så var det bröd som de bröt tillsammans och så vin som de drack. Men vi slaktar inga lamm längre. För lammet är redan slaktat. Jesus är Guds lamm. Och därför är det så att när vi firar nattvard nu så är det bara bröd och vin. Om det hade varit så att du bara hade druckit vin tillsammans, då skulle vi påminnas om att Jesus har renat oss från all synd och all orättfärdighet genom sitt blod. Men det är inte bara vin. Det är bröd. Kroppen, hans kropp bröts ner för att vi ska vara helade. Det gäller din kropps helande. Så när du tar när vi delar nattvarden nu, så är det alltså både för din ande, själ och kropp. Ska vi be tillsammans. Fader i himmelen, tack för att du har ordnat en väg för oss att leva i gemenskap med dig. Tack Jesus för vad du gjorde på Golgata, att det är fullbordat och att vi nu här tillsammans får fira nattvard. Och Herre, tack för att vi ska påminna oss om att vi är renade i ditt blod, att vi är förlåtna, att vi är dina barn. Och så vill jag att vi ska påminna oss om att helandet, läkedomen, finns i när vi firar nattvard. Lovat vare ditt namn. Amen. Kan du och jag, Martin, dela här?